Ikväll är det förbönsgudstjänst. Då blir det automatiskt ett tillfälle då du funderar på, ska jag gå fram eller ska jag inte gå fram? Och ibland uttrycker vi åtminstone för oss själva frågan så här: lönade sig att be? Lönade sig att be? Det är i största allmänhet så i livet att om man ställer en fråga på fel sätt så kan man inte hitta något svar. Lönade sig att be, säger vi. Ja, det beror ju på vad man menar med att det lönar sig. Utan tvekan är det ju så här att det som är så att säga ont och fördärvat i vårt innersta är detta att vi lider av vinstbegäret. Och att när vi upptäcker att vi kan plocka för oss så får vi aldrig nog. Bönen kan inte så att säga göda den sidan av vårt väsen. Sen är det ju också en fråga, som jag sa, om vad vi menar med att det lönar sig. Vi ska träffa min gamla favorittant, kallar vi direkt vad jag menar. Lukas 2:36. Man får sina favoriter med åren, vet ni. Nu ska vi träffa en av mina. För gamla tanter är det ju något visst med, eller vad säger ni? Det som i världen ingenting var, det utvalde Gud för att det skulle komma på skam som någonting var. Lukas 2:36. Det är ju så att man bär fram Jesus i templet. Och alla som på olika sätt förrättar funktioner här, de vet inte vad det är för en liten kille som bärs fram. Att det är honom som allt sammans går ut på, det har de ingen aning om. Utan de uppfattar det här som en ren rutin. Herren talar om, han har det sina så att säga. Han talar om för två människor vem det här är. Den här lilla grabben. Och en av dem är min tant här nu. 36 versen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år och sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Den här kvinnan är ju en väldigt osannolik person egentligen. Tänk att vara så glad i Gud när man har så mycket att vara besviken över. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Och det var långt före änkepensionerna och tilläggspensionerna och socialbyråernas tid här. Hur hade hon klarat sig? Ja, det vet vi ingenting om. Varken hur hon hade överlevt rent fysiskt eller hur hon hade överlevt som människa. Tänk att komma tillbaka på detta viset. Att bli en förebedjare. Jag tror att om vi hade klappat om Hanna och frågat vad tycker du att det lönar sig att be? Så tror jag att hon skulle stått lite främmande för frågan. Vad säger ni? Ja, det är inte därför jag ber, säger hon. Utan jag ber därför att jag hör ihop med Gud. Vad ber du om? Jag ber att Messias ska komma. Ja, men du är ju 83 år nu. Tror du att han ska komma? Ja, det tror jag. Hur länge har du hållit på? Ja, jag har hållit på de sista 50 åren. Tror du verkligen det blir något svar då? Ja, han kan komma vilket år som helst. Att bli fri från frågan, det tror jag är viktigt i våra liv. Den här frågan, lönade sig att be? Ty den får våra tankar att liksom spåra in på avvägar. Vi ber därför att det är vår tjänst inför Herren. Och sen är det hans sak. Om han vill ge oss idag eller om han vill ge oss imorgon. Vad han vill göra som svar på våra böner. Vår uppgift är att be. Och att bli lösgjord på den punkten, det tror jag är något väldigt nyttigt och väldigt viktigt. Ibland har vi en lite idyllisk bild av att man i den första församlingen alltid fick allt man bad om på direkten. Och då är det ju nyttigt att läsa om Paulus i andra Timoteus brevet. Alldeles på slutet i 4:e kapitlet och 20:e versen. Där han bara säger i förbigående: Erastos stannade kvar i Korint och Trofimos som var sjuk lämnade jag i Miletos. Men käre Paulus, var du inte för honom? Jo, visst gjorde jag det. Men det var inte helandets tid. Och jag var tvungen att dra vidare. Jag fick lämna detta åt Gud. Att bli lösgjord på den här punkten. Därför jag tror att vi så lätt fastnar i det här att jaha, han blev inte helad. Eller det hände inte som vi hade hoppats. Alltså lägger vi av. Förr eller senare kommer vi så lätt in på det här spåret att vi ser på bön och förbön som ett lotteri. Ibland helt oväntat ger det högsta vinsten, ibland är det ingenting. Men det är inget lotteri. Vi har inte insyn i hur Gud besvarar, men det är inget lotteri. I vår önskan att förstå allting som handlar om bön och bönesvar tänker vi gärna så här att jaha, Gud gör ju inget fel och när det nu inte blev som jag tänkte så måste ju jag ha gjort fel. Och så börjar man rannsaka sig själv. Kunde jag bett på något effektivare sätt? Kunde man bett med mera gnista? Skulle jag hållit på längre? Skulle jag hållit på mindre? Skulle jag bara bett en gång och sen tackat? Eller skulle jag tackat 100 gånger och bara bett en gång? Eller hur skulle jag burit mig åt? Då har vi verkligen kommit vilse. Därför då har det blivit en teknikfråga och då är vi långt borta från barnkammaren där vi gör hemma. Du är väl kvar i barnkammaren? Vi sjöng nyss: tänk att få vara ett Guds barn. Och på bedjandets område tappar vi så lätt barnaskapet och axlar ett ansvar för resultatet som inte tillkommer oss. Jag fick i min hand för något år sedan en bok som var ett utdrag ur en större bok skriven av en evangelist som Herren gjorde gott och stort och härligt bruk av i början på 1800-talet, en man som hette Charles Finney. Boken i fråga hette Svar på bön. Det är en härlig bok. Där finns mycket fin och uppmuntrande undervisning om bön. Men alldeles i början finns det ett kapitel som på något sätt gjorde mig beklämd. Han beskriver hur han som nykristen kommer in i en församling. Och i den församlingen ropar alla om väckelse. Och han frågar de De gamla tanterna och farbröderna i den här församlingen länge, och ni håller på att ropa att de väcker sig. Ja, det är många år det. Och ni har inte fått någonting. Nej, de har inte fått någonting. Och då liksom tycker han att, ja, men de ber ju på fel sätt. Och så börjar han be, och så blir det väckelse. Och Gud hjälper mig, jag tror karln har fel. Därför jag tror att denna församlings böner skulle han inte ha föraktat. Utan han skulle tänkt så här: här har de bett i 20 år och jag är bönesvaret. Därför gav Gud mig en trons nådegåva till att kunna bedja om stora ting som jag aldrig skulle kunnat bedja om inte de hade ropat till Herren. Men han beskriver ganska träffande den stämning av modlöshet som finns i församlingen och säger det att nej, man måste bedja med en stor förväntan. Och det gjorde inte de. Därför fick inte de något. Men jag ber med stor förväntan och därför får jag. Jag tror det är en farlig teologi. Och det kan ju vara intressant att se att den alltså har mer än 150 år på nacken. Jag vet inte om Charles Finney är den första som tänker i de här banorna i modern väckelsehistoria. Men jag tror i alla fall att detta är ett tänkesätt som vi behöver lösas ifrån. Jag tror i Guds ögon är det en skillnad mellan att bedja och att inte bedja. Där tror jag gränsen går. Inte att Gud sitter och fingranskar våra böner och tycker, ja, den bönen var inte så dum. Den tar vi. Men den här var det liksom inte någon riktig futt på. Så han får lära sig att be med lite futt. Jag tror inte det fungerar så. Utan jag tror att Gud längtar efter våra böner. Men att vi måste vara beredda på att det finns tider för stora bönesvar. Och det finns tider då det är glest mellan de stora bönesvar. Och att vi har inte inblick i varför allting har sin tid. Nu är du, Pelle, kom in i predikaren igen. Allt har sin tid. Väckelse har sin tid. Och icke-väckelse kanske också har sin tid. Jag tror att vi behöver bli lösta från en mängd föreställningar alltså. För det första att vi behöver bli lösta från frågan om bönen lönar sig. Och för det andra att vi behöver bli lösta från tänkesättet att man ska be på ett visst sätt. Utan att det viktiga är att vi ber. Och de här båda frågorna, de har den luriga bieffekten att vi efter ett tag lägger av. Att vi slutar att be. Och det är ju en tragedi om det nu faktiskt är så att det viktiga är att vi ber. Men vi ger ju inte upp så lätt, eller hur? Våra vänner, vi frågar vart tar de böner vägen som inte omedelbart blir besvarade. Det måste vi få veta. Uppenbarelseboken 8 brukar man läsa i sådana sammanhang, och det gör vi ikväll med. Och där läser vi de första 5 verserna. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halvtimme. Och jag såg de 7 änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs 7 basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld, och åt honom gavs mycket rökelse som man skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner. Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning. De böner som inte blir omedelbart besvarade, de förvaras alltså på ett altare av guld. Det var väl uppmuntrande. dina böner hamnar inte i sopnedkastet om de inte blir omedelbart besvarade. Tvärtom, de läggs på hedersplatsen på ett altare av guld. Så långt är vi med. Det har vi inte svårt att förstå. Det som är konstigt med den här texten är jordbävningen på slutet, eller vad säger ni? För det var ju inte det du hade bett om, eller hur? När bad du om jordbävning sist? Och det måste vi kanske något lite förstå. För vilket ändamål sparas nu de heligas böner på detta guldaltare? För vilket ändamål? Vi bläddrar till Lukas evangeliets 18 kapitel, så ska vi se det. Där läser vi liknelsen om änkan och domaren. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta den vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta den få sin rätt. Men människosonen ska han finna någon tro här på jorden när han kommer. Ja, det handlar om uthållighet det här. Alltså någonting i stil med Hanna vi läste om nyss. Att bli löst till att fortsätta utan allt för mycket besvärande lönsamhetstänk. Men vad handlar liknelsen i övrigt om? Till vad sparas de heligas böner på det stora guldaltaret? Jo, de bönerna banar väg för Jesu återkomst. Det är det texten handlar om. Jesus jämför en orättfärdig domare med en rättfärdig domare. Den orättfärdige domaren, han kan dra ut på tiden, göra en långbänk som vi säger i Sverige, och liksom vägra att ge änkan det hon har rätt till. Men Gud som är en rättfärdig domare, han kommer i rätt tid att ge sina utvalda det de har rätt till. Hur då? Jo, genom Jesu återkomst. Det är det stora bönesvaret. Hanna bad för Jesu första ankomst. Och ingen av oss vet hur länge hon höll på. Men hon hade antagligen inte börjat dagen innan. Utan hon hade säkert bett länge. Hennes böner, många andras böner, hade samlats. Och så kommer Messias. Så är det också i nytestamentlig tid. Vi ropar inte bara om att få gåvorna. Utan Gud låter alla våra böner framför allt bli en bön om att givaren själv ska komma. Så säger Jesus något märkligt här. Han antyder för oss att ju mer vi närmar oss tidens slut, desto svårare ska det bli att be. Ska människosonen när han kommer finna någon tro här på jorden, säger han. Eller kommer det att bli så att till sist alla böner har tystnat? Man kan fundera på den där liknelsen ni vet med de här jungfrurna. De fåvitska jungfrurna som det hette på sin tid. Alla somnade, står det. Man kan undra vad det betyder. Ni ska kanske inte blanda in dem här, men på något sätt finns det en allmän bild i skriften av att vägen smalnar ju närmare vi kommer målet. Det kan vara värt att lägga märke till att skriften säger så. För det är många som säger att vi kommer att få den stora kolossalväckelsen då vi liksom får bönesvar på allt innan Jesus kommer. Det är inte den bild som ges här. Utan här talas det om att det blir på något sätt till sist som ett uthållighetsprov för Kristi församling. Att hålla ut i den bön som, så att säga, är hela människosläktets längtan om att konungen ska komma tillbaka. Hela den bön som Jesus lärde oss är ju också en bön om hans återkomst. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jord. Vi får be om vårt dagliga bröd och allt det andra också. Men antagligen är Herrens bön en sorts prioriteringsordning. Helgat var det ditt namn, det viktigaste av allt. Att inte Herrens namn missbrukas eller ringaktas. Att Jesus kommer tillbaka. Första Petrusbrevet 4:7. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Det är ju väldigt lätt att man ler i mjugg när man läser den texten. Och tänker, där högg du allt i sten, käre Petrus. Det har gått nästan 1900 år sedan du skrev det. Ja, det är inget som är så hemligt i Guds hushållning som tiden. Och den första församlingen levde i den fasta övertygelsen att Jesus skulle komma när som helst. Och den förvissningen är vi på ett vis kallade att leva i. Vare sig det dröjer länge eller han kommer imorgon. Att vi är beredda på hans återkomst. Därför att när vi är det, då lever vi på rätt sätt. Med rätt prioriteringar. Då fastnar vi inte allt för mycket i denna världens plotter och prylar. Utan vi har, så att säga, rätt perspektiv. Men det är ju intressant att se vad Petrus nu har att säga i en situation där han uppfattar att slutet är nu nära. Vad är det som är viktigt då? Vad ska vi tänka på mest av allt? Jo, att vara samlade och nyktra så att vi kan be. Och jag uppfattar det som att han vill säga oss att ju närmare vi kommer slutet, desto jobbigare blir på något sätt bönens funktion i våra sammanhang. Och att det alltså på ett vis krävs inom citationstecken, det är inget lagiskt krav, men att vi måste förstå att det är kring våra böner som spelet står på något vis. Att det är viktigt att vi ser att detta är någonting som verkligen är centralt i den kamp som är oss förelagd. Att hålla ut med våra böner. Även om vi tycker att ja, det lönar sig inte. Att hålla ut. Matteus 24 kapitel. Elfte och tolfte verserna. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och 24 versen. falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också det utvalda. Detta uppfattar jag som något av en fingervisning till på vad sätt det kan tänkas att bönens funktion blir tyngre ju mer vi närmar oss slutet. Kärleken kommer att kallna hos de flesta. Och många falska rörelser, många falska profeter kommer att träda fram med under och tecken och med nya former av undervisning om under och tecken. Och Guds folk kommer att bli förvirrat. Och kanske pröva en massa nya tekniker och göra teknikfråga av det här. Och flyga från den ena tekniken till den andra. Och till sist hamna i ett tillstånd av karismatisk utbrändhet. När man tycker att nej, nu lägger jag av allt sammans. Och då finns det någon som säger, bra, det var det hela gick ut på. Det finns också någon som säger, mitt barn, kom till mig, ska jag hjälpa dig. Vi har ju begåvats med många nya termer på det här området. Andlig krigföring. Du kan hitta det uttrycket i Bibeln. Så är du duktig. Jo, säger du. I Efesierbrevet 6, där står det så. Ja, okej. Vi läser i Efesierbrevet 6 så får vi se vad andlig krigföring är för någonting. Ty där står det om Guds rustning. Om svärd och bälte och rättfärdighetens pansar och frälsningens hjälm och andens svärd och vad det är. Men när man ställer frågan, vad betyder nu hela detta symbolspråk? Vad syftar det på? Rent konkret, hur gör man? Ja, säger Paulus, 18 versen. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Jaså, säger vi. Men käre Paulus, du menar väl inte att andlig krigföring bara är vanlig bön? Du menar sånt här som gamla tante sysslar med? Det menar du väl inte? Och tänk dig, jag tror det är precis det han menar. Pris ske Gud för gamla tanter. Och gamla gubbar och unga pojkar och alla sorter. Men så att säga, det gamla vanliga. Pris ske Gud för det gamla vanliga. Det Paulus säger här är inte att nu måste ni lära er en ny teknik på det här området. Utan han kommer med det vanliga. Ni måste hålla ut. Ni måste hålla ut. Var vakna och håll ut. Det är egentligen allt Bibeln säger om bön. Var vakna och håll ut. Har du lärt dig det så har du lärt dig allt. I stort sett. Det är härligt. Lönade sig att be. Människor säger ibland så här då att ja, men Gud, han vet ju redan vad vi ska be. Och det läste vi ju i morse i Matteus 6 kapitel. Sjunde och åttonde verserna. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Ja, varför ska vi då be? Jag tror att den frågan ställer vi också i detta sammanhang därför att vi har någon sorts lönsamhetstänkande. Vi tycker så här att, ja, men om Gud redan vet alltihopa så kunde han ju förse oss med alltihopa. Eller så mycket som han har lust till, utan att vi bad. Vet du, ungefär så när man ska in på ett stort varuhus och dörrarna flyger upp när man närmar sig. Det går per automatik, du behöver inte ens trycka på någon knapp. Bara du tar ett steg så rutt, säger det. Så det är bara att marschera in som en kejsare på Eriksgatan. Varför kan inte bönen fungera så där? Jag tror så här att bönen är Guds rikes samtalston. Bönen är Guds rikes samtalston. Att Gud vill lära oss att bli bedjande människor istället för att vara krävande människor. För det är ju så att säga i vårt fallna tillstånd det naturligaste för oss. Det är egentligen så vi vill ha det. Ett tillstånd där vi kan kräva något eller rent av bara ta för oss. Det är vad vi önskar. Det är så köttet vill ha det. Men när vi möter varandra med krav och anspråk och allt det här ni vet, så blir vi fiende med varandra. Själva den attityden kan göra det underbaraste paradis till ett helvete. Och därför så vill Gud få lägga ner i oss en i sund mening bedjande attityd. Det betyder inte att vi kryper för varann, att vi fjäskar för varann, att vi ska ställa oss in hos varann, att vi ska muta varann. Men det finns någonting som är en sund, bedjande attityd som befrämjar gemenskap och som gör den miljö där sådana människor möts, gör den till ett paradis. Och jag tror att livet igenom är bland mycket annat en process där denna, vad ska vi säga, attityd, denna livsstil på något sätt ska vaskas fram. Den har inte med förnedring att göra, men den är ett uttryck för en äkta ödmjukhet. Och det är ju någonting helt annat. Ödmjukhet och självfördömelse har ingenting med vartannat att göra. Vi går till Gamla testamentet, till Jobb. Jobbs bok, 36 kapitlet. Det är en av Jobs vänner som talar. Och Jobs vänner får ju ganska bister kritik av Gud när det hela är slut. Så man vet ju aldrig riktigt vad man vågar lita på av det de säger. Ni har inte talat om mig vad rätt det är, så som min tjänare Jobb har gjort. Men jag tror ändå att Elihu, som han heter här, att han har förstått någonting av livets mening. 36 kapitlet och 19 versen. Hur kan han lära dig be om inte genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Hur kan han lära dig be om inte genom nöd? Ja, säger vi, lära sig be, det finns en teknik. Nej, det är inte så som menas. Utan att det är ju ur denna tillvarons kamp och denna tillvaros bönerop som på något sätt vårt liv formas om. Inte till att vi ska bli, som det brukar heta ibland, effektiva bedjare, utan till att vi ska bli ödmjuka människor som man kan ha i ett paradis, så att säga. Utan att vi omedelbart genom vår blotta närvaro förvandlar det till ett helvete. Vi går tillbaka till en text som vi läste första kvällen, Hebreerbrevet 5. Och så läser vi igen den 7-10 versen. Om Jesus. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Här har vi nu bönen. Och Jesu, så att säga, kamp med sitt livs villkor, som aposteln kallar för att han lärde sig lyda genom att lida, trots att han aldrig bröt mot faderns vilja, så förvandlas hans personlighet. Det är en sak att vara ödmjuk i princip och en annan sak att vara ödmjuk därför att man faktiskt har blivit utblottad och låtit det ske. Och meningen är ju inte att vi ska leva i en ständig utblottelse. Men för oss alla är det på något sätt så att svårigheterna kommer och går. Och vårt ropande till Herren, det är någonting som, så att säga, fostrar fram ödmjukheten i våra liv. Ibland får vi se stora och snabba bönesvar. Ibland får vi hålla ut. Också Jesus fick hålla ut här. Enträgna böner, står det. Jag tycker så mycket om Jesu kommentar när han ska ha iväg Ananias till att lägga händerna på Saulus från Tarsus. Apostlagärningarna 9. För Saulus från Tarsus, han är ju på väg för att fängsla och låta döda människor som tror på Jesus i Damaskus. Och på vägen dit möter han denne Jesus och säger: jag är den Jesus som du förföljer. Apostlagärningarna 9. Och så blir han blind och vacklar in i staden. Och så uppenbarar sig Herren för Ananias. Och Herren säger 11 versen: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna för att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Vi förhandlar ju alltid lite med Herren, för vi tycker vi vet bättre. Det gjorde också Ananias. Du förstår, Herre, nu ska jag tala om för dig hur det är. Han är på väg till Damaskus för att arrestera dina anhängare. Ja, som om inte Gud visste det. Herren har ju ett intressant motiv för att övertyga Ananias om att han bör gå. Han säger om Saulus från Tarsus: han ber. Och han var ju en fullfjädrad farisé. Han hade hållit alla böner i alla tider. I tredje timmen och vid sjätte timmen och vid nionde timmen och vid tolfte timmen och hela bönerutinen hade han hållit i alla år säkert. Så kommer Jesus och säger: nu då, nu ber han. Ja, men Herre, vad kallade du det andra då? Han producerade böner, men så nu ber han. Därför nu är han i trångmål. Nu ropar han till mig. Och han kommer inte vara kvar i det trångmålet för alla tider. Men han genomgår en fostran. Och nu vill jag att du går och lägger händerna på honom så att han ska bli fri. Vi ska avsluta med Lukas 18 igen. Så ska vi läsa 9-14 verserna. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här ser du klart och tydligt hur Jesus kopplar samman detta med bönen och ödmjukheten. Vi läser den här texten och så tänker vi: jaha, den ene fick bönesvar och den andra fick inte bönesvar. Då tittar vi efter, hur gjorde han som fick bönesvar? Vi har outrotligen en känsla av att det här är en teknikfråga. Jo, han stod längst bak. Okej, vi ställer oss längst bak. Han slog sig för sitt bröst. Jaha, då gör vi det med. Och så missar vi hela poängen, nämligen den att för honom var det inte alls någon teknik. För farisén som stod längst fram var det ju en fråga om teknik. Han var väldigt medveten om att han bad. Och han var så stor och förträfflig och upptagen av sin syssla. Du får stå långt fram eller långt bak eller långt på sidan eller på läktaren eller var du vill. Det handlar bara om att vi måste förstå att bönens funktion är, så att säga, innesluten i Guds handlande med oss som människor. Och nog kan vi kosta på oss att häpna över att den Gud som vet allting bättre än du och jag, han lyssnar på våra råd. Jag tror inte jag skulle gjort det om jag hade varit Gud. Jag tror inte jag skulle varit så benägen att lyssna på dem som vet mycket sämre än jag. Vilken ödmjukhet Gud visar i detta. Hur ofta han gör som vi säger, fastän han säkert alltid vet ett mycket bättre alternativ. Har du tänkt på så konstigt det? Att bönens värld, det är en värld där ödmjukhet får möta ödmjukhet. Konstigare är det inte. Och ibland är uthålligheten Guds väg för att föra oss till den ödmjukhet som har med närheten till honom att göra. Och det är inte farligt. Allt är i hans hand. Allt kommer ändå i rätt tid. Låt oss nu be tillsammans.